Sommarserien Skånska personligheter handlar den här gången om en som väldigt gärna ville bo i Skåne men aldrig fick tillfälle till det. Dag Hammarskjöld var bland mycket annat Förenta Nationernas generalsekreterare mellan 1953 och 1961 då hans flygplan störtade i Afrika under mystiska omständigheter. Men han skapade mycket av det som FN står för idag, som de fredsbevarande styrkorna i blå hjälmar. Och målet han alltid strävade efter var frihet, demokrati och mänskliga rättigheter för alla. Dag Hammarskjöld, han älskade Österlen och hade köpt en bondgård i Backåkra på Skånes sydkust för att bo i när han var färdig med FN-uppdraget. Och dit ska vi nu.
Jag har grinat upp mig lite.
Ja, och så lite
mer besök. Några besökare på Backåkra. Tar bilder av varandra framför en bronsbyst av generalsekreteraren Dag Hammarskjöld. Framträdande näsa, högpanna och bakåt kammat hår på en stenpedestal. Backåkra, en vit och brun skånegård, ligger i ändan av en grusväg mellan kustvägen och havet och kring oss. Det är ett öppet landskap av hedar. Några små trädridor, annars är det många kilometers utsikt. Ovanför oss svirrar ladesvalorna. Och här är huset som Dag Hammarskjöld skulle bo i efter att han hade slutat som generalsekreterare. Som nu är ett museum och en mötesplats. Och inne på Backåkra träffar vi intendenten Gunilla Hedenberg som visar lite av de möblerade miljöerna med inredning, konstföremål och böcker som Dag Hammarskjöld testamenterade hit.
Det här som ju kanske i första anblicken ser ut som en tavla. Ja, det är det ju kan man ju säga, men det är någonting ännu mer.
Det ser ut som ett foto på ett stort berg.
Ja, det är det också. Men här inne ser du, finns föregångaren till Google Maps.
Öppnar du en lucka?
Öppnar en lucka och drar i en liten rullgardin och hittar hela världen i kartor.
National Geographic-korta, alldeles bestämt.
Ja, och det är så att varje avsutten amerikansk president får en sån från National Geographic, men också Dag Hammarskjöld förstås. Så det här är ett fantastiskt fin present som han säkert har använt ganska mycket, för de är rätt så väl använda. Och här har vi då index över hela världen. Mm. Och precis som du sa så är det ju ett foto på framsidan. Och det har Dag Hammarskjöld själv tagit med sin Hasselblad, som han så ofta han kunde hade om halsen. Och här flyger han över Mount Everest.
Ah.
Och på den tiden har jag fått lära mig så var, fick man faktiskt inte flyga över det området, för det ansågs vara heligt. Men han fick ju förstås. Så, och här är en annan liten intressant sak på hans skrivbord. Och då så kan man tänka sig att han hade besökaren här framför sig i en stol kanske. Och så satt de och pratade och diskuterade. Och så kanske Dag Hammarskjöld kände att ja, då brukar han säga så här att ja, det här kallar jag för sanningsfågeln.
Det är en liten rund fågel som sitter och tittar snett kan man säga.
Mm, tittar ganska skarpt.
Mm.
Så här underförstått pratar vi sanning med varandra. Och konstnären heter Tyra Lundgren. Mycket känd för sin keramik. Så där sitter hon, den lilla sanningsfågeln.
Teakskrivbord. I modernistisk stil kan just, man säga.
Ja, det kan man absolut säga. Han var mycket intresserad av design. Och hjälpte ju fram väldigt många unga skandinaviska designers. Eftersom han möblerade sin våning på Manhattan med bara skandinavisk design. Och hade mycket representation hemma förstås. Så visade han ju också upp den skandinaviska designen i USA. Så han hjälpte faktiskt fram väldigt många på det sättet.
Mm. En skinnklädd stol, och den har han suttit i då?
Ja, det har han säkert. Skrivbordet och alltihopa har varit Dags. Antingen har han köpt det själv, det mesta har han köpt själv. En del har han ju också fått i gåva förstås.
Ja, vitkalkade väggar. Och så är det ett ganska högt tak med bjälkar uppe i.
Och på vägen där ser vi också en intressant skiss eller förlagen till den fresken som finns i fonden på, i meditationsrummet på FN-skrapan i New York. Och den är gjord av Bo Beskow, som ju var Dags nära vän och som ju faktiskt är anledningen till att Dag hittade hit till Backåkra.
Dag Hammarskjöld är förstås mest känd som generalsekreterare för FN, Förenta Nationerna, den andra i ordningen. Hur klarar han av det, tycker du?
Ja, det tycker jag han klarar alldeles utmärkt. Och för mig är Dag Hammarskjöld personifieringen av den som vill fred, frihet och demokrati för varje människa. Det var det som drev honom. Det drev honom så starkt och så hårt. Så man kan ju faktiskt också säga att det drev honom i döden. Han tog ju sitt uppdrag på det allra största möjliga allvar. Han hade ju, det glömmer man lätt, men han hade ju innan han blev FNs generalsekreterare, den andra i ordningen som du precis sa, efter andra världskriget ska man ju säga. Och innan dess så hade han ju arbetat ganska många år på regeringskansliet i Tage Erlanders regering. Fast han var, Dag Hammarskjöld var inte partibunden, utan han var neutral. Det kunde man på den tiden. Och han har påverkat väldigt mycket av både efterkrigstiden och under kriget, den svenska utvecklingen, folkhemmet helt enkelt. Och jobbade väldigt nära Ernst Wigforss till exempel och var ju verkligen en mycket uppskattad och mycket skicklig person i Tage Erlanders regering. Men Dag tyckte inte att han kunde åstadkomma någonting av värde på regeringskansliet. Han tyckte bara att han satt och läste papper och vände på bladen. Han ville ju påverka världen. Han ville skapa en bättre värld. Så när han får frågan tidigt 1953 om han vill bli FNs generalsekreterare, så blir han ju glad, om man nu kan använda ett så enkelt uttryck. För här känner han, här kan jag faktiskt göra någonting för hela världen. Och det var det han gick in med och det var det han gick ut med. Och han lyckades också som generalsekreterare sätta oerhört tydliga spår i världshistorien. Han kom ju direkt i svallvågen av den värsta delen av Koreakriget till exempel. Han var ju den som såg till att FNs fredsbevarande styrkor kom till. 1956, Suezkrisen, är ju hans verk.
De blå baskrarna
som vi ju precis nu har en utställning här på Backåkra som vi ska ha både denna sommaren och nästa. Det är i hög grad Dag Hammarskjölds verk. Det finns en intressant skiss i den utställningen förresten, bara som säger lite om hur han var som person. Han sitter och skissar nästan, du vet, som man sitter kanske när man pratar med varandra, så sitter han och skissar på ett vanligt papper eller på baksidan av någonting annat till och med, hur han tänker sig att organisationen för FNs fredsbevarande styrkor skulle kunna se ut. Du vet, en sån där man ändrar och ritar pilar och stryker under och stryker över och så. Det är den som fortfarande gäller. Mm. Så han var en oerhört strategisk person. Man brukar också säga om Dag Hammarskjöld att han gjorde det som var möjligt, men det gjorde han till det allra yttersta. Han var väldigt orädd. Han hade stark integritet. Men det som han tyckte var viktigast av allt, det var mötet människor emellan. Han var starkt influerad av filosofen Martin Buber, som har skrivit bland annat ett verk som heter Ishuntu. Och där mötet mellan människor är det viktigaste. Och Dag var en generalsekreterare som nästan aldrig skickade någon annan i sitt ställe. Därför att han ville själv möta den eller dem som han skulle förhandla med eller få en relation med på något sätt. Annars ansåg han inte att det gick att uppnå någonting som var värt något. Så det var, kan man väl säga, så som han var. Han var ju född i en borgerlig familj, född i Jönköping 1905. Hans far hade ju varit statsminister 3 år under första världskriget. Det tänker man inte så mycket på heller kanske. Kallades Hungerskjöld.
Ja, han var inte så älskad.
Nej, och det var faktiskt därför att Hjalmar, som han hette, var väldigt noga med och höll på det man hade beslutat. Så det fanns importrestriktioner. Och de höll han strängt på, och det var ju hungerkravaller och sådär. så nära vi hittills har varit en revolution. Och då han höll hårt på de bestämmelser man hade varit med och fattat, och då fick han heta Hungersköld. Pappa Hjalmar blev sen landshövding i Uppsala, och så Dag är ju, och hans tre äldre bröder är ju, har ju vuxit upp helt eller delvis på Uppsala slott.
Mm. Han var duktig i skolan, har jag förstått.
Ja, han var jätteduktig i skolan. Han var en A-student som man ju sa på den tiden. Det var han och alla hans bröder. Men pappa Hjalmar var svår att tillfredsställa, så han var aldrig riktigt nöjd. För något ett och annat litet A hade väl de här gossarna, men det skulle helst vara stora A över hela linjen. Så han kom från en högt bildad familj. Hans mamma Agnes var oerhört vänlig, översvallande och mycket religiös. Dag stod sin mamma nära hela livet. Han stod nog sin far nära också, men de hade ett lite mer komplicerat förhållande, tror jag.
Vem liknar han mest?
Jag tror han var en blandning faktiskt. Jag har tänkt på det där också. För han hade absolut sin pappas enorma tjänstemanna etos. Och oerhörda kapacitet, stora förmåga. Det hade han absolut efter sin far, och den starka integriteten. Sen var han ju då vänligare än vad pappa Hjalmar var. Och han, just det här med mötet med människan tror jag mycket handlade också om hur mamma Agnes var. Så han var säkert en blandning av mamma och pappa.
Mm. Jag, kapabel, gjorde akademisk raketkarriär, läste nationalekonomi.
Och juridik. Och juridik. Två examen.
Och blev doktor i unga år. Och gjorde sedan en snabb karriär också i statsförvaltning. Mm. Utredningar och liknande. Mm.
Och det var där han hade stort inflytande över den svenska politiken, verkligen.
Ja, vad gjorde han?
Ja, alltså jag har fått den känslan att han var en stark förespråkare för ett mer socialt engagemang i ekonomisk politik. Så just att bygga upp folkhemmet, välfärdsstaten, med ett socialt ansvarstagande, tror jag är också mycket Hammarskjölds konstruktioner. Men det har ju kommit lite grann i skuggan, eftersom generalsekreterarskapet naturligtvis blev så mycket större. Så kan man säga.
Ja, oväldig tjänsteman, objektiv och rättskaffens och laglydig och regel efterföljande.
Mm. Stark kompass.
Och det var väl någonting som kom till nytta sen som just generalsekreterare. Välkommen till världens omöjligaste jobb, som hans, hans företrädare sa till honom.
Ja.
Det var kalla kriget och det var öst mot väst. Och kalla kriget har sällan varit så kallt som då. Ja, vad var det för utmaningar han fick bemästra där?
Alltså det som drev honom, det var ju det här med fred och demokrati och lika värde för alla. Och också, vi ska inte glömma heller hans stora intresse för naturen och han var tidig med att förstå att naturen är grundläggande för människan. Förstör vi naturen så förstör vi också oss själva. Det var han absolut mycket tidig med. Och att han var så övertygad om att han ville få slut på kolonialismen. Att han stod tydligt på de nya demokratiernas sida. Och det var ju Afrika då naturligtvis framförallt. Så ganska tidigt under hans tid som generalsekreterare så blev han ju omdiskuterad bland stormakterna förstås. För det här med de gamla koloniala välderna, där fanns ju stora pengar och stora ekonomiska intresse. Och så upptäckte man att här var en person som faktiskt hade tänkt fullfölja att de faktiskt skulle bli helt självständiga demokratier. Men fick ju ändå trots det 1957 en period till. Han fick förlängt. Och han kunde ju då fortsätta sitt enträgna arbete då för de här nya demokratiernas bästa.
Att Dag Hammarskjöld stod upp för små stater och demokratier togs inte alltid väl emot av världens stormakter, som gärna ville kontrollera vad FN gjorde. Sovjets ledare Nikita Khrushchev åkte 1960 till New York och krävde inför generalförsamlingen att Hammarskjöld skulle avgå. Hammarskjöld svarade att han inte tänkte svika ansvaret han fått. Att FN inte är till för Sovjets skull utan för de små staternas skull. Och att han tänkte stanna så länge han hade deras förtroende. Ett ofta citerat tal som flera gånger avbröts av stående ovationer i generalförsamlingen. Så här lät en del av talet.
it is not the Soviet Union, or indeed any other big powers, who need the United Nations for their protection. It is all the others. In this sense, the organization is first of all their organization. And I deeply believe in the wisdom with which they will be able to use it and guide it. I shall remain in my post during the term of office as a servant of the organization in the interest... I shall remain in my post during the term of office as a servant of the organization in the interest of all those other nations as long as they wish me to do so. In this context, the representative of the Soviet Union spoke of courage. It is very easy to resign. It is not so easy to stay on. It is very easy to bow to the wish of a big power. It is another matter to resist. As is well known to all members of this assembly, I have done so before on many occasions and in many directions. If it is the wish of those nations who see in the organization their best protection in the present world, I shall do so again.
Det är väldigt lätt att böja sig för en stormakt och avgå. Det är inte så lätt att stanna kvar och göra motstånd. Men det tänkte han göra igen, sa Hammarskjöld, medan Chrusjtjov ilsket bankade med nävarna i bänken. Så Hammarskjöld fortsatte.
Och Kongokrisen blev ju den då, som det vet vi ju alla, att det var en svår kris. Och det var ju den som ändrade hans liv tyvärr. Och Kongo, det är ju ett typexempel då på hur de gamla kolonialmakterna drar och sliter i ett land på grund av det landets stora fyndigheter. Och då är det ju gruvorna framförallt förstås, som vi ju vet. Och det är ju guld och koppar och kanske framförallt, och diamanter och kanske framförallt det hemska uranet i Kongo.
Det var en provins som skulle brytas ut, Katanga.
Katanga ville bryta sig ut och det höll på att bli ett inbördeskrig i Kongo. Och det var i det skedet som Dag fick då en möjlighet att träffa inflytelserika personer, bland annat Moise Tshombe, utbrytarrepublikens ledare så att säga. Och det skulle han ju göra i en stad som heter Ndola, och den låg då i det som hette då Nordrhodesia, heter Zambia idag. Och han utrustade ju en FN-grupp och skulle bege sig dit. Och det var ju återigen detta att Dag ansåg ju att ska man uppnå resultat så måste man träffas. Han blev väldigt varnad för den här resan. Det var väldigt farligt. Men han anser att den måste genomföras. Och det var ju så att Storbritannien hade ju lovat eskort av jaktflyg. Och precis i sista minuten så säger man att nej, vi drar tillbaka det löftet. Och man vet ju faktiskt inte varför fortfarande. Men Hammarskjöld bestämmer sig ju ändå för att ge sig iväg med sin grupp med en svensk besättning i ett plan som kallades Albertina. Och FN-människor då naturligtvis från hela världen. Och Dags närmsta medarbetare vid den tiden som hette Sture Linnér skulle också följa med. Men när Dag och Sture kliver ombord på Albertina som de två sista, så säger plötsligt Dag till Sture, nej, du kan inte, vi kan inte åka båda, du får kliva av. Och Sture kliver ju av och överlever. Och Sture Linnér var 10 år yngre än Dag och levde till han nästan blev 100. Så det är inte så väldigt länge sedan Sture Linnér dog faktiskt. Vi tycker ju det här är så jättelänge sedan, men det är inte så där väldigt, väldigt länge sedan. Albertina ger sig iväg och störtar strax utanför Ndola. Och varför vet man ju fortfarande inte. Och när räddningsmanskapet, det officiella räddningsmanskapet, kommer fram, så de kommer väldigt mycket för sent, många, många timmar efter kraschen, och andra har redan hunnit vara där. Och alla utom en är ju döda. Finns en överlevande, han är illa bränd han också. Lever bara ett par dygn och pratar om en explosion ombord. Men en bit ifrån de andra döda ligger Dag Hammarskjöld, också han död. Men till synes helt oskadd, inte bränd, inte skadad på något sätt. Men han är död. Man ser också att han har tagit lite i händerna, i gräset med sina händer, så att han är flyttad. Ja, det blir ju världssorg. Man hade ju satt sitt hopp, det var ju så nära efter andra världskriget. FN var det stora hoppet. FNs företrädare då i Dag Hammarskjöld var det stora hoppet för fred och rättvisa i världen. Och han blir mördad. Det sa man ju inte officiellt då. Och det kanske man får ha lite förståelse för att hade man gått ut och sagt då att FNs generalsekreterare är dödad och man kunde inte bevisa hur han hade dött riktigt. Så här var man säkert rädd att kriget skulle blossa upp igen. Så det får man kanske ha lite förståelse för. Men det som är sorgligt tycker jag är att det sen tog så hemskt många år om man fortsatte att säga pilotfel, olycka. Så det är kanske 7, 8, 9 år sedan som man börjar säga förmodat attentat. Så det säger man ju nu. Därför att alla de utredningar som har varit, 5-6 stycken, så har man ju kommit fram till att ett förmodat attentat. Man kan ju inte säga att det var ett attentat, men man säger förmodat nu. Och hur det gick till och vem som iscensatte det, det vet man ju fortfarande inte. Men de flesta bedömare menar väl att det pekar väl mot de gamla kolonialisterna. Belgien och Storbritannien och Frankrike och gruvfyndigheterna i Kongo. Pengar, människans girighet.
Pengar, stormaktspolitik.
Ja.
Det gamla vanliga.
Det gamla vanliga och ingenting går att bevisa. Och man kan inte heller, alla inblandade vill heller inte öppna riktigt alla sina arkiv. Och man kan ju inte tvinga en stat eller ett land att öppna sina arkiv om man har hemligstämplat sina dokument. Så att vi får nog vänta någon eller några generationer till skulle jag tro. Om det överhuvudtaget går att bevisa någonting efter så här lång tid, det är ju inte säkert. Men man går ju in då i hans våning på Manhattan och hittar hans efterlämnade anteckningar som är ordentligt ordnade i en mapp. Och det finns ett litet följebrev till hans advokat. Och där står det ungefär så här att detta är mina samtal mellan mig och min Gud. Om det är någon som är intresserad av att publicera dem så går det bra. Så han hade ju sysselsatt sig med sin död på något sätt. Han hade tänkt att det kanske kommer att hända någonting. Och det är den boken som kallas Vägmärken och som gavs ut efter hans död. Och som är kanske fortfarande en av världens mer citerade böcker.
Mm. Har du något favoritcitat?
Oj, ja, jag har ett som är så fantastiskt för att det finns ju så många. Men i fjol hade vi en utställning som just handlade om hans stora intresse för fjällvärlden och för naturen överhuvudtaget. Och då använde vi som titel på den utställningen någonting som han själv har sagt. Att inte tynga jorden. Och det tycker jag är så strålande i sin enkelhet och i sin totala komplexitet. Tänk att kunna uttrycka någonting så viktigt, så kort och så vackert. Att inte tynga jorden.
Hur tyder du det?
Att man inte ska ta för sig för mycket av vårt gemensamma.
Sa Gunilla Hedenberg, intendent på Dag Hammarskjölds Backåkra. Och reporter där var Mats Sundling.